I morse när Gunnar och jag åkte från Ludvika, då åkte vi till Borlänge. Eller var det Borlänge vi åkte till? Jag tror att hur man uttalar ordet beror på varifrån man kommer. Kanske att afrikaner som har flyttat hit till Borlänge skulle säga Borlänge. Det var nämligen så att vi hade besök en gång, Gunnar och jag, från Kongo, en god vän. Så gjorde vi en utflykt och passerade Borlänge. Och så läste han skylten och så sa han: men har ni också ett Borlänge? Det visste inte jag. Och Borlänge finns alltså i Kongo. Och jag tänkte jag skulle ta er med dit allra först innan vi fortsätter längre söderut i landet. Borlänge ligger precis där ekvatorn korsar Kongofloden. Ni ser på bilden där. Och Borlänge, det är inte vilken plats som helst. Det är ett stort centrum för både protestantisk och strax söder om Borlänge så finns en katolsk mission. På 1800-talet så var det många stora män som passerade Borlänge. Till exempel Stanley, som utforskade det inre av Afrika. Han stannade till där och vilade sig och provianterade många gånger där. Och i slutet på 1800-talet så hade det byggts upp också en protestantisk mission. Både från amerikanskt håll, det var baptister, från kanadensiskt håll och från franskt håll. Och framförallt är det tre missionärer som har gjort sig kända och som borde ha arbetat i det här området. Av de tre så var det en svensk, Evi Sjöblom, den första missionären som Svenska baptistsamfundet hade i Kongo. Och vad gjorde de här tre männen sig kända för? Jo, tack vare dem så tvingades den belgiske kungen Leopold att lämna ifrån sig Kongo-staten till landets regering, alltså till belgiska regeringen. De här tre männen hade sett och protesterade mot det sätt som Leopold skötte landet och hur han hanterade och hur han, ja, allt han gjorde blev till en stor börda för folket. Ni har säkert läst och hört om det här, hur händer kapades, hur människor dödades och mycket annat. De här tre missionärerna, de protesterade och det fick effekt. På 50-talet så fanns det ett stort antal skolor, gymnasier, förberedande skolor, yrkesutbildning och lärare som hade sina stora skolor i Borlänge. Och där hade också Svenska baptistsamfundet upp till 10 missionärer har passerat där och arbetat där som lärare och som sjuksköterskor. Och en av de här svenska sjuksköterskorna som var där, hon räddade faktiskt livet på den amerikanske rektorn för en av skolorna. Han trodde att han hade malaria, men det hade han inte. Hon kunde se i sitt spegelmikroskop, alltså ett mikroskop med en rund spegel som fångade upp solljuset. Och så kunde hon se vad som fanns i det här provet. Han hade sömnsjukan. Och tack vare hennes kompetens så fick han den behandling han behövde och överlevde. En brittisk författare, Graham Greene, han har också tillbringat ganska lång tid på 50-talet i Borlänge. Och det gjorde han inför att han skrev en bok som handlade om lepra. Det var så att katolikerna hade ett stort leprasjukhus strax söder om Borlänge. Boken finns på svenska och heter Utbränd. Den kan jag rekommendera. Men varför berättar jag nu detta då? Det här har ju ingenting med kvinnokyrkan att göra, kanske det är någon som tänker. Men det har ju det, tycker jag. För det här visar missionens villkor, det uppdrag vi har. Att gå ut i världen, predika evangeliet, erbjuda undervisning, erbjuda sjuk- och hälsovård till människor i nöd. Finnas på plats, vara ett uttryck för Guds kärlek och nåd och omsorg och rättvisa till alla. Det var vårt uppdrag på 1800-talet. Det är vårt uppdrag idag. Vi är kallade, precis som vi sjöng i den här inledningssången, som jag tyckte var väldigt fin. Vi ska vara the cutting edge. Vi ska vara de som gör skillnad i världen. De står upp för det rätta, det rättfärdiga och kärlek till alla, oberoende vem. Och idag så har Ekumenkyrkan ett internationellt arbete med relationer med 30-tal länder, med direkt, konkret arbetsrelation med 15-tal. I maj månad kommer ledarna för de här länderna till Sverige för samtal och dialog kring hur arbetet ska gå vidare. Och den konsultationen, som det kallas, den är ett uttryck för det som vi gör tillsammans idag. Och söder om detta Borlänge ser det ut så här. Där ser ni två blå cirklar. Den som ligger längst i norr, strax söder om Borlänge, det är CBU-kyrkans arbetsområde i Majdombe-provinsen. Och där har jag då arbetat i cirka 17 år på plats. Och sen lite längre väster söderut så har vi CC-kyrkan i Kongo Central-provinsen. Och de här två arbetsområdena visar ju Missionskyrkans arbete, CC, och Baptistsamfundets arbete, CBU. Och idag är det Ekumenkyrkans arbete. Kristi kärlek tvingar oss att gå ut i världen. I den värld som idag har så stora problem. Och det känner ni alla till. Klyftorna mellan människor blir djupare. Även i vårt land. Men mellan länder. Ojämlikheterna ökar. Och de här utmaningarna blir starkare och större. FNs generalsekreterare, han sa i höstas att vår planet står i brand. Och det kan väl alla hålla med om. Vi behöver inte räkna upp allt här som startar denna brand, men så är det. Och då kan man fråga sig, har vi som kristna ett uppdrag? Skulle vi kunna bidra med någonting? Skulle det ha någon betydelse vad vi gör? Jag tror att det är en fråga som vi behöver ställa oss. Och som är av värde för både vår egen och världens framtid. Ekumenkyrkan har alltså valt att fortsätta samarbetet med de här två samfunden i det stora Kongo Kinshasa, eller Demokratiska republiken Kongo som det egentligen heter. Och varför gör vi det? Vad är det vi bidrar till? Har ni tänkt vad vi bidrar till? Ser ni mer än de här pengarna som ni bidrar till att skicka iväg? Ser ni mer än de här pastorerna, läkarna, sjukvården? Jag vet inte vad ni ser. Förstår ni? Har ni tänkt på vad det egentligen medför? För folket i Kongo. Vilken effekt får våra bidrag där? Och vilken effekt får våra bidrag här hos oss? Och här hos mig, hos dig? Vad bidrar du till? Viktiga frågor, tror jag. Vi måste fråga oss, kan vi lära oss något? Får vi något av det vi gör? Är det en återkoppling eller är det bara ett enkelriktat stöd? Skickar vi pengar så tror vi att nu har vi gjort vårt, nu kan vi leva vidare. Eller förväntar vi oss att få någon respons? Förväntar vi oss en dialog med människorna i Kongo? Behoven i Kongo är ju oändliga. Det må gälla vad som helst. Hälsovård, undervisning, evangeliet, vägar, vatten, sjukdomar, allt. Och det vi kommer med kan man se som ett sorts bistånd i den situationen för att råda bot mot de här behoven. Och så är det frågan om dialog. Förväntar vi oss? Vill vi? Är vi mottagliga för en dialog? Skulle det kunna vara så att vi kan lära oss något av kongoleserna som lever i en sån fattigdom? Jag tror det. Och då, om vi kan tänka oss det, då blir det en sorts, det skulle kunna bli en sorts balans i det här behovet, biståndet och dialogen. Alla de tre faktorerna kan finnas i en balans. Det är inte behoven som är störst. Det är inte vårt bistånd som blir störst. Utan de två tillsammans med dialogen kan bli jämbördiga. Att komma till Kongo, inte bara till Bolenge, utan till de här två andra platserna också, det gör ju att man ställs inför något helt annorlunda än det svenska förstås. Och är det första gången man åker till Kongo så blir man säkert lite förvirrad. Åtminstone blev jag det första gången jag kom dit. Och det jag brukar känna och tänka nu när jag tänker tillbaka på mina besök i Kongo, det jag möts av när jag kommer dit, det är glädjen hos kongoleserna. Det är kaoset i landet. En förvirring som är total. Man blir helt förvirrad av allt man möter. Och sen är det mycket som är farligt. Och i allt detta så finns det ett hopp. Jag tycker det är så fint att just den här söndagen har temat Jesus är vårt hopp. Det passar så väldigt bra när det gäller Kongo. För det där hoppet finns där och är så levande och så tydligt. Egentligen tror jag att det är glädjen som är det första som man känner av när man kommer dit. Oftast via kvinnorna. Vi ser bilder här på några kvinnor. De är alla medlemmar i någon av våra systerkyrkor, som vi brukar säga. Och ni ser deras glädje. Och deras glädje är så påtagligt när man möter dem, så liksom den kryper innanför skinnet på en. Man liksom, oj, vad är detta? Vad får de sin glädje ifrån? Man blir imponerad faktiskt. Och så finns det detta kaos. Ända sedan 98, så brukar jag säga, så har landet befunnit sig i en akut kris. Då började det som hette Afrikas första världskrig. Med ett tiotal länders soldater på den kongolesiska marken. Strider. Problem. Och det här har lyfts ibland i media i väst hos oss. Men inte i den utsträckning som det har haft betydelse i Kongo. Det har skett mord på en president. Hans son fick efterträda utan att det var något val. Sen blev det ett vanligt, riktigt demokratiskt val av en president. 2019 och ett byte på presidentposten som var det första utan att det var ett blodigt presidentbyte. Men den stabilisering som man hade hoppats på, den uteblev. Nu, i december i år, 2023, är det nytt presidentval. Och redan nu går ryktena. Redan nu går alla möjliga delegationer runt och pratar och har synpunkter på vem som kan vara presidentkandidat, vem som är korrumperad, vem som skulle rädda landet och så vidare. Hur det blir, det återstår att se. Men det vi kan vara övertygade om är att det behövs mycket förbön för att det här ska gå till på ett fredligt och bra sätt utan att det flyter blod i landet. De senaste åren så har vi som besökt landet någorlunda regelbundet ändå kunnat notera att det verkar ha skett en ökad korruption. Alla vill gärna ha lite pengar vid sidan om för att göra ett arbete, skriva ett intyg, utfärda ett tillstånd, vad som helst. Lite snabbare. Och man kan få det. Betalar du inget, då kan du få vänta länge. Och egentligen så är det här ett uttryck för att de här gubbarna, eller damerna och herrarna som ska skriva de här tillstånden, de har ingen lön. Vad hade de lön? Då visste de att de fick pengar i alla fall. Men utan sin lön så måste de ta in pengar någonstans så att de kan överleva. Folkets hälsoläge är i fara. Ja, det sker väldigt ojämnt i landet om man ser över hela detta jätteland som är 5 gånger så stort som Sverige till ytan. Nästan 100 miljoner invånare. Väldigt varierat hur hälsovården ser ut, vad som erbjuds. Finns det seriösa läkare och sjukvårdspersonal på plats? Finns det tillgång till mediciner, undersökningsmetoder? Kan man diagnostisera? Kan man erbjuda behandling? Eller kan man det inte? När man inte kan det, då blir det gärna att människorna vänder sig till sina tidigare behandlingsmodeller, de traditionella, att gå till en byhövding eller en trolldoktor som man slarvigt kan säga på svenska. Och naturligtvis kan de inte erbjuda den behandling som behövs för en specifik sjukdom. Men de ska också leva. De ska också få in någon form av ersättning för att kunna fortsätta sitt liv. Det här gör att det förekommer epidemier som är ganska allvarliga. Ni kanske har läst om ebola som ju poppar upp med jämna mellanrum i landet. Och en sån enkel för oss, sån enkel barnsjukdom som mässling, den orsakar att många barn dör. Om du inte är vaccinerad eller ditt barn inte är vaccinerat, det har ett dåligt hälsotillstånd, kanske lite undernärd, och kan mässlingen göra att ditt barn dör. Därför är ett vaccin så viktigt. Det kan rädda många liv. Och naturligtvis så skapar det här också misströstan. Det är inte bara hoppet man möter. Man möter också den misströstan. Men trots det så finns det där hoppet. Så är allt detta farliga utöver sjukdomar. Soldater som finns på plats lite varstans. Här är det FN-soldater, men det finns regeringssoldater, det finns rebellsoldater. Det finns alla möjliga beväpnade grupper som stör folket, framförallt i de östra delarna av landet. Och till och med barnsoldater är ganska vanligt. Det har sagts att ungefär 50% av soldaterna i landet utgörs av barnsoldater. Och då är det främst rebellgrupperna som rekryterar sådana. Och Det finns organisationer som försöker återanpassa barnsoldaterna till ett vanligt liv. Och de gör det med mer eller mindre goda resultat. Och så detta hopp som vi möter. Det finns ju så mycket vackert i det här landet. Glädjen hos kvinnorna. Alla vackra blommor. Bokavillan är ett exempel. Frukter. Ja, allt är så vackert på många sätt. Och man kan ta det till sig och man kan glädjas åt det. Men människorna som lever i det här dagligen, varje dag, det är naturligtvis stora påfrestningar för dem. Men det hopp som finns och som man möter, det tror jag att vi som man möter, det tror jag att både vi kan bidra till, men de själva bidrar också till hoppet. En sak vi gör via Ekumenkyrkan, det är att vi har ett samarbete med ett nätverk som hanterar hälsovårdsfrågor. Och då är det representanter för de här två samfunden i det stora Kongo. Och även samfundet i det lilla Kongo finns med sina sjukvårdsansvariga. Det här nätverket står i samarbete med en arbetsgrupp i Sverige. Och projektförslag, önskningar, budgetförslag skickas från nätverket till oss i den här arbetsgruppen. Så tittar vi på det och bedömer och tycker, ställer mera frågor. Och till slut så säger vi ganska många fall. Okej, ni får pengar till det här. Det här kan ni få göra. Och så kommer det tillbaka rapporter. Ett flygplan som är lastat med vaccin. Det innebär ett oerhört stort hopp. Det förmedlar ett hopp som vi inte riktigt kan begripa, men som är så tydligt där. Fyra gånger i året så går ett stort MAF-plan, Missionization Fellowship-plan, ut till området i den här Mindombe-provinsen. Och distribuerar ett tiotal vacciner för barn under ett års ålder. Och även vaccin till gravida kvinnor, och då är det stelkrampsvaccin. För vi vet ju att inte alla kvinnor föder på sjukhuset eller på sjukstugan, utan föder hemma. Och då är risken stor för stelkramp. Det här arbetet att förmedla vacciner på det här sättet, det är ett arbete som finansieras av Ekumenkyrkan till en del. Främst av Läkarmissionen idag och till en del av MAF i Sverige. Era pengar kanske går till det här, om ni vill. Solpaneler som monteras på taket på ett sjukhus. Och som alla möjliga kablar och sladdar sen går ner till batteri som kan förse operationslampor med belysning. Det är också sånt som förmedlar hopp. Och varför det då? Ja, det är så enkelt så att om man inte har belysning i sin operationssal, om man ska göra ett kejsarsnitt eller en akut operation på natten eller mörkt, då står man där med sin ficklampa eller en fotogenlampa. Jag tror vi alla kan förstå, ana hur det går med kniven. Den kan slinta. Man kanske skär lite fel. Och då blir det komplikationer som det inte behöver bli om man ser tydligt vad det man vill göra. Det här materialet, det köps ju då i Kinshasa förstås. Och ska då distribueras, transporteras ut till alla sjukhus. I de här områdena där det kvinnan kyrkan med och bidrar till bättre hälsovård. Och banankartonger kan också förmedla hopp. Om jag skulle ställa frågan här, vad tror ni det är i de här banankartongerna? Är det någon som kan ha ett svar? Vad tror ni?
Barnkläder.
Barnkläder kan det vara.
Sjukvårdsmaterial.
sjukvårdsmaterial. De kommer alltså från Sverige, de här. Helt riktigt, både barnkläder och sjukvårdsmaterial. Men det allra största, till allra största del, så innehåller de här banankartonger gamla lakan, som man kan säga. Som kvinnor, främst mest här i Sverige, har suttit och rivit i långa remsor och rullat till rullar, förbandsrullar. Någon av er nickar och tycker känna igen. Det är så viktigt och så värdefullt. Och en rad med banankartonger. Det är en rikedom. Så de låser man in. Man kan inte lämna dem där hur som helst. Till allas tillgång för alla. Då är det risk att de töms. Det är lika värdefullt som mediciner är på ett sjukhus. Så banankartonger fyllda med material av olika slag fungerar. Och så utbildning. På samma sätt som man gjorde i Bolänge början på 1900-talet, så görs det idag på olika håll i de samfund som Kvinnakyrkan ger stöd till. Bilden längst ner visar barn som är på väg till sin skola. Om ni tittar riktigt noga så ser ni kanske att någon har en stol på huvudet eller en pall på huvudet. Och utan den pallen, utan den stolen, så skulle de säkert inte få någon sittplats i skolan, i skolsalen. Så de vet, de tar med sig det här för att kunna sitta. Damerna till vänster, det är hon i blått huckle. Det är en barnmorska som redan har jobbat länge och snart ska gå i pension. Och hon till höger, det är en nyutbildad barnmorska. Utan utbildade barnmorskor så blir det dåligt med förlossningarna. Och sen killen i lila skjorta, han har ett plakat där det står Lucida. Eller familj, Sida och familjen, alltså med Sida, det är inte Sida i våra öron, utan Sida, det är AIDS. Sjukdomen är AIDS som förkortas till Sida på franska. Undervisning av folk i byarna, sjukvårdare som undervisar om olika sjukdomar, hur man skyddar sig, vilken mat man kan äta för att må bra, hur viktigt det är att ha ett utedass och inte gå var som helst i skogen. Allt det där har betydelse för hälsan. Men inte bara de här basala utbildningarna bidrar Ekumenikyrkan till, utan även till pastorsutbildning, till utbildning i demokrati och mänskliga rättigheter, sker också och har stort värde med tanke på hur landets ledare styr och hanterar sitt folk. Utbildning överhuvudtaget, det är nog en av nycklarna till en god framtid. Och allt det här hoppet som vi nu har kunnat tangera lite på olika håll, det har ju sin grund i evangeliet. Utan evangeliet och utan Guds budskap, Kristi kärlek, så skulle inget hopp alls finnas. Kyrkan i mitten, bilden i mitten som ni ser, det är kyrkan i Kibbutzi, i Kongo Central, som fortfarande används, fast den byggdes på 1907 invites, den står på den. Till vänster i bild ser ni en byhövding. Och till höger i bild en pastor. De här två, de bodde, byhövdingen lever inte längre, men han och pastorn, de bodde båda i samma by, inte Kibbutzi, men i det här Majdombo-området. Och de hade visst samröre med varandra, de träffades, men de hade ganska olika syn på hur man skulle hantera de problem som man stod inför. Byhövdingarna har idag fortfarande, och hade kanske ännu mer tidigare, stark ställning och kunde styra väldigt mycket och bestämma över folket i en by. De hade mycket att säga till om. De skapade rädsla. De hade också det som vi kallar för magi, magiska möjligheter. Och lite av varje som de använde på olika sätt för att skapa denna rädsla och behålla sin makt. Och pastorn då, han skulle då bemöta allt detta. Hålla sig någorlunda god fot med byhövdingen och folket. Och till det konstiga för oss, då hör jag att de här byhövdingarna, de gick ju ofta i kyrkan också, på gudstjänsten. Så den röra, en blandning som vi inte riktigt förstår heller, men den är. Och det är där folket lever. Och det är därför evangeliet är så viktigt. Utan evangelium, ingen framtid.